Jag tänker, som före detta alkoholist, så tänker jag alltid i termer av ande, krafter och makter. Jag räknar nästan aldrig in människors förmåga eller beteenden. Jag kan se liksom, ja, vi går styrd av någonting som vi liksom inte riktigt vet. Det finns goda saker som kan styra oss och så blir det något bra. Och det finns onda saker som kan styra oss och så blir det något dåligt. Vi är liksom en mottagare för väldigt mycket. Och så har vi en egen vilja i det och vi har egen förmåga att hantera kunskap och erfarenheter och egen förmåga att ta beslut och sådär. Så har vi det också. Så det är ett komplicerat liv. Men ytterst så är det frågan om vad är det som styr just det faktum att jag tycker precis så här i den här frågan. Är det Gud? Eller är det någonting annat? Ja, det finns vanliga vardagsfrågor. Om vi säger som invandringen till exempel i Sverige. Ja, alltså vi vet ju liksom hur många olika åsikter det råder kring det. Men det som borde vara intressant är ju vad som är Guds åsikt. Och så håller man sig till det. Men det är inte det man kämpar för. Man kämpar för olika partisynsätt och håller på så. Så det är ett krig i sig. Det här med sanningens ande. Jag ska läsa, vi ska läsa ett litet sammanhang i Zakaria, 12 kapitlet. Zakaria, det gamla testamentets näst sista bok. Alltså Zakaria bok, 12 kapitlet, och jag läser några verser där. Men först ska vi sätta oss in i sammanhanget när Zakaria tjänade. Alltså när du läser Zakaria bok så är det liksom egentligen två huvudbitar. Det första det handlade och rörde sig om olika profetier och uppenbarelser som man hade som hörde ihop med att när de skulle återuppbygga Jerusalems murar. Det andra det handlade mer om den kommande Messias. Han verkade alltså från 520 till 480 före Kristus. Alltså det är rätt lång tid, 2600 år sedan ungefär. Och ändå skriver han så här: men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Alltså, det här är en profetia som kommer från Gud. Och så här står det: så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Det är alltså Jesus som talar här genom Zakaria om att han ska bli genomborrad 500-600 år innan det sker. Ja, det är förutsagt så. Okej. Det här handlar om, jag tar från 9 versen så läser jag det. Jag ville påpeka den där biten hur fantastiskt det är egentligen att Jesus själv talar genom en människa 500 år, och det säger han: jag ska bli genomborrad, men jag ska låta bönens och nådens ande komma över just dem som har genomborrat mig. Vilken nåd! Det finns ingen hämnd och surkart där inte. Okej. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddo-passet. Landet ska sörja var släkt för sig. Okej, här kommer alltså bönens och nådens ande. Och då tycker vi att det ska bli jubel och halleluja och allting. Nej, det blir sorg. För att bönens och nådens ande, det är inte så att det finns sanningens ande som nummer ett, bönens som nummer två, det finns inte som nummer tre, vishetens, utan det är en och samma ande, heliga ande, som i olika tider, olika sammanhang och olika människor kommer till uttryck på olika sätt. I den här tiden så kommer alltså en tid då blir ett eget folk. Det här sägs 500 år innan de korsfäste honom. Israel medverkade ju, Israels ledare medverkade ju till att han var korsfäst. Och det är klart de förnekade det jättemycket. Förklarade mycket att vi var de som var med och korsfäste Jesus. Nu kommer det till en annan svår sak. Och det har med oss att göra. Nu vet att jag alltid vill hamna in, hos oss. Det är det som kan hjälpa. Det finns en sak som Jesus säger här. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer emot Jerusalem. Det vill säga, man, det går alltså inte att vara fientlig mot Jerusalem. På ett annat ställe i den här Zakaria-bok så står det också att Herren ska låta staden Jerusalem stå kvar på sin plats orört. Den kommer inte att flyttas någonstans. Den är från urminnes tider utsedd att bli världens huvudstad. Det är sedan urminnes tider så är det bestämt att på den platsen ska djävulen och det onda en gång för alla och för alltid besegras. Det är i den platsen som Guds rike ska etableras fullt ut på jorden och spridas över hela jorden. Det är på den platsen som kungar och mäktiga personer kommer att ge alla möjliga stora gåvor till just Jerusalem. Så den staden går inte att utrota. Det går inte heller att mixtra för mycket med henne. Det finns ju liksom, det finns ju också förut sagt så här att Jerusalem, man delar staden mellan sig. Ja, ett politiskt taktiskt spel håller på att ske. Där det skulle bli en fredslösning. Ja, ja, okej. Okay. Men det blir inte fred av det. Det är en politisk manöver och politikerna har aldrig lyckats med skapa någon fred någon gång. För fred, det är ju någonting som bor i människors hjärtan. Jag menar, om jag riskerar att bli dödad, om jag går och hatar min broder, så lär jag väl hålla igen en. Jag visar det inte, men jag kanske går och hatar ändå. Men tänk att slippa hata. Tänk att få älska sin broder istället. Om man tänker ett krig och ingen går dit. Då får de ju stå där beslutsfattarna då. Men ja, ungefär. Men här säger Jesus själv genom profeten: bönens och nådens ande ska göra att ni ska få se och förstå vem ni har genomvarat. Här visar det att det är en del i Guds plan att de inte riktigt förstod det när de gjorde det. Gud lät liksom en täckelse eller vad det kallas falla över dem så de inte riktigt förstod det. Det var en del i Guds plan och det ska vi som är hedna folk då komma inte det orden nu var glad för. Vi ska vara väldigt glad för att Guds plan var så att judarna kommer att förneka Messias en tid för att vi hedna folk ska få chansen att bli frälst. Och vad händer när vi blir frälst? Jo, vi tar emot Israels, judarnas Gud och Herre. Vi lämnar över vårt liv till honom. Det är redan uppgjort i första församlingens tid liksom, att för hedna kristna ska inte liksom samma lagsystem och normer råda som för själva judarna. Vi ska avhålla oss från otukten och vi ska inte äta offerkött som har offrat till avgudarna. Det var liksom de två villkor som ställdes mot oss då. Så det är ju uppgjort genom människor och förmodligen välsignat av Gud också. Men då kommer vi till det hemska. Om jag nu tillhör Guds folk så är jag alltså inympad i det äkta trädet. Och jag kan inte komma från det. Jag måste medge att det är så. Jag kan inte förneka stammen som jag hänger på själv som en gren. Det går ju inte. Jag måste liksom inse att ja, men jag har inte så mycket att berömma mig över. Jag är liksom inympad i en stam som bär väldigt bra utan min hjälp. Jag får vara glad att jag får vara med. Just det. Så att de som genomborrade Jesus var även vi. Inte vi som lever idag. Vi gjorde det inte personligen. Men vi tillhör det folk som gjorde det. Men då ska vi se så här att de som genomborrade Jesus, det är de som får bönens och nådens ande. Det är de som inte gjorde någonting eller som inte överhuvudtaget bryr sig om Jesus, de får ingenting. Alltså Gud kommer att utrota hedna folken som går mot Jerusalem. Men vi som tillhör Kristus, trots att vi, ja, om filosofiskt sett då, det tillhör det folk som har genomborrat vår Herre, så det är vi som ska få bönen som nådens ande. Det gäller oss. Sen när man fortsätter, nu läser jag inte så mycket mer i det här, men sen när man fortsätter det här, då kommer liksom löftet att de ska få en egen brunn eller källa, judarna liksom förening och synda förlåtelse, och det är ju Jesus också. Och liksom hela sammanhanget handlar om att Guds rikes seger över det onda, Guds rikes övertagande på den här jorden. Nu blir det ju inte så fysiskt, det är ingen politik. Men Guds rike är då som kommer att segra. Och det är vad det handlar om här. Och där är vi delaktiga allihop. Om vi ber, eller om vi kanske bara sover ibland. Det är inte bra att sova för länge, vi ska ju inte vara andligt slö. Men alltså, vi vet inte riktigt vad Gud räknar för prestationer. För att den person som syns i tv jämt och ständigt, som alltid får uppmärksamhet, ja, vi har ingen aning om hur Gud värderar det han gör. Han kanske gör det liksom av egna syften bara. Och då är det inte mycket värt, om det inte är någon kärlek inne. Men sen kan det finnas gamla människor och yngre människor också, som liksom skiljer bort sig lite från mängden och sitter i sin ensamhet och i kärlek tillbe och ära Gud. Det är värdefullt. Det bevarar det goda och Gud på den här jorden. Så se aldrig ner på er för att ni är gammal, sjuk eller ung. Timoteus, han skulle ju inte se ner på sig själv för att han var ung. Nej, inte för att man är äldre heller. Aldrig någonsin. För ni har ingen aning om hur Gud värderar era tankar, ert hjärta, det som inte vi ser. Ni ska veta om att Gud är ande, står det ju. Så han tillhör alltså inte den fysiska världen. Ja, men kärleken i vårt hjärta är också ande. Vi kan inte lyfta ut kärleken och lägga den i en burk och så visa här, kolla vad mycket kärlek. Utan det är också en icke-fysisk sak. Och bor det lite kärlek i mitt hjärta, då är Gud nöjd att han får ha sin boning hos oss en stund. För vi gjorde så lite hans tempel. Och vi är gammal, ung, handikappad, och vi är frisk, fräsch, rik, miljonär, fattig, uteliggare eller vad som helst, så är det ändå en del av Guds byggstenar till sitt tempel. Så finns det ett jordiskt tempel också, en fysisk, men det är en annan historia. Men vi är också hans tempel. Och det är de stora grejerna, att för Jesus säger själv så här: ska jag finna någon tro när jag kommer tillbaka? Ja, här sitter fem personer som har tro. Vi vet inte hur lång tid det tar innan Herren kommer tillbaka. Vi vet inte hur det ser ut då. Men om vår tro är bevarad, då är Gud helt nöjd med oss. Så vad vi kan göra för prestationer utanför det, det betyder inte lika mycket. För ska det vara en prestation som är godkänd, så ska det vara driven av helig ande och kärlek. Och så är det Gud som får ta de initiativen, men det ska bli något extraordinärt. Fram till dess är den tro som vi har fått som en gåva från Gud, den är bevarad hos oss. Den har inte förslösats. Det är värt väldigt, väldigt mycket. För det sista som ska finnas kvar, det är ju inte det hus som du byggde. Det är inte den förmögenhet som den rike byggde upp. Det är inte det sociala sammanhang som den här mäktiga stjärnan byggde upp. Nej, det sista som ska finnas kvar, det är tron, hoppet och kärleken. Ja, men vi bevarar ju tron. Alltså det viktigaste, det som ska finnas kvar när allting annat har försvunnit. Ett lite annat sätt att tänka. Men bort från det materialistiska, bort från det fysiska. Tänk mer in i himlen. Ha kvar fötterna på jorden, men ha huvudet i himlen om det går. Det är ungefär jag skulle vilja säga. Men här pratas det alltså i Zakaria, bönens och nådens ande. Det är ju någon som protesterar någon gång om att, ja, men det är med bönens ande, det är väl inte bibliskt, var det någon som skrev någon gång. Jo, så är det. Ja, men det är ju helig ande. Ja, men den har benämningen bönens och nådens ande också. Jag menar, det är klart att det är bönens och nådens ande. Det är nådens herre som vi ber till. Men när vi får del i den anden, då händer det någonting. Vi som är kristna, vi kommer att sörja. För vi kommer att förstå vem vi har genomborrat. Det blir en sorg över det. Och det blir en sorg över hur folk kränker och kastar Kristi gärning bakom ryggen. Det blir en sorg hos oss när vi ser. Men de här ungdomarna, de frågar inte efter något viktigt. De frågar bara efter sitt eget, parten och festerna. Utan de kristna då, förstås. Men det är en sorg att se och upptäcka det. Men det är resultatet av bönens ande. Så vad kan jag göra då? Jo, men jag använder mig av bönen då för att utgå till Gud och be om nåd för de som far illa. Om det hända så kommer Gud att svara. Men det ligger ju utanför min makt. Men han har all makt som behövs för att utföra vad som behövs. Då. Och är det så att han vill, då säger han, ja men går du Johansson, här får du lite utrustning, gå dit och gör så. Och då går man och då händer det. Men man ska ju liksom inte kanske gå på eget initiativ. Sen går vi till Nya Testamentet, Efesierbrevet. Jag läser från första kapitlet och första versen. Från Paulus. Genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle få vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den heliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan han har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans helighet ska prisas. Sen går vi in på hans förbön från 17 versen, läser jag. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, helighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Jag stannar där. Även om det riktas till oss människor, så handlar det helt och hållet om Jesus Kristus och hans kraft och nåd och allt vad han har gjort. Det räknas inte upp någonting som vi kan bidra med. Men här nämns också den heliga ande på ett annat sätt, nämligen vishetens och uppenbarelsens ande. Vi kan alltså få vishet. genom den heliga ande. Du kanske inte behöver kämpa så mycket själv. Det kanske kommer från himlen. Och det säger att den himmelska visheten är av annorlunda art än det som finns på jorden. Uppenbarelsens ande. Varför ska vi ha en uppenbarelsens ande för? Ja, det är ju den heliga ande. Han är ju sanningens ande. Och ibland så behöver han tala om för oss hur verkligheten ser ut. Och ibland så behöver han tala om för oss hur det ser ut i mig. Så att jag kan leva nyktert. Det vill säga ha ett gott förhållande till sanningen. Så uppenbarelsens ande kan man ju tycka det är fantastiskt, och vilka heliga uppenbarelser han hade. Ja, så gick inte Paulus och sa. Han hade ju fått en plåga. En ängel från Satan som skulle plåga honom för de stora uppenbarelserna skull. För att han inte skulle bli högmodig. Och det är klart att om du får uppenbarelsen så får du ju kunskap. Du får se saker som kanske inte andra har fått. Och du kan inte göra något mycket åt det. Det är Gud som har beslutat och så. Men sen om du ska agera kring det eller förmedla någonting, så kommer människor att reagera. För om du har hög kunskap så kommer det aldrig att förmedlas genom rätt person. Vi har byggt upp ett expertsamhälle. Så om det kommer genom experter, då tas det tillvara. Men om det kommer från vanliga enkla bondmänniskor från Norrland. Ja, då ifrågasätts det hur vist och klok den är. Så det gäller att vara lite ödmjuk i sånt här. Och inte fördöma de som då har fått visheten så uppenbarligen sande. Paulus skulle inte be om att de skulle få det. Om det inte vore så att det var möjligt att få det. Om du då har uppenbarelsens ande, då kommer du att se mer i tillvaron. Du ser vad som händer i den andliga världen helt enkelt. Men du tvingas också se dig själv, annars går det inte. För att när du ser in i den andliga världen med hjälp av Gud, då är du inom Guds ljus och det är hans beskydd. Och du kan inte undgå att se hur det är ställt med dig då. Det enda som händer liksom det är att nåden blir så mycket större. Vad Kristus har gjort har blivit så mycket större. Så ditt beroende till Kristus ökar ju dramatiskt. Ju mer skräp han visar hos dig, desto mer får du förlåtet. Och den som har fått mycket förlåtet, han älskar också mer. Och som vi för några gånger sa, att Gud är kärlek. Om jag älskar så har jag alltså Guds kärlek i mig. Alltså, ju mer skräp och dynga du har gjort i ditt liv, det är en fördel andligt sett. För en person som aldrig har gjort något fel, aldrig har fått någon förlåtelse, ja, det kan han älskar inte lika mycket. Men sen om vi ska vara ärlig, så kan vi säga som så att ja, men vilken människa finns det som inte syndar emellanåt, åtminstone i tankevärlden? Det gör vi alla någon gång emellanåt. Och tänk om vi liksom kunde få ta upp dig i förlåtelsen och börja på inse att jag behöver förlåtelsen. Alltså, det kommer att hända någonting. Graden av kärlek kommer att öka inom mig tills jag sprick. Och får jag inte spricka, då måste jag låta det flöda ut istället. Och då är Gud igång. Okej. Vad jag vill liksom komma fram till här, det är att vi lever i en tid i vårt land. Vi lever i en tid som är allvarlig för oss kristna. Vi lever i en tid då vi ser avfall. Det är mycket andra läror nu som konkurrerar om vår tid och uppmärksamhet. Vi lever i en tid och en materialistisk tid. Då vi tror och inbillar oss att vi måste ha så mycket grejer och prylar och saker för att vara värdefull. Det är en svår tid. Och sen ser vi också våra ungdomar som kör igång nu. Och vi har Facebook. Jag vet, förra veckan så läste jag till exempel om hur obarmhärtig man har blivit. Till exempel en person i södra Sverige som drunknade. Ambulansen och räddningspersonalen kom inte fram. För att alla andra ville stå där parkerad. Och då gick polisen ut på bryggan så de skulle ha plats för återupplivningsförsök. De fick upp en. Och folk vägrade gå därifrån. De stod där med sina mobiler och skulle lägga ut sina inlägg på Facebook-sidan istället. Kan Facebook få sådana hemska konsekvenser med folk? Jajamän, det kan det få. Några dagar senare, då var det en annan polis som berättade att han hade kommit fram till en olycka som nästan hade lett till döden för mannen som satt i bilen då. Han var ju fastklämd. Men det var samma sak där. Folk hjälpte inte personen, utan de stack in sina mobiltelefoner genom krossade rutor för att filma hans plåga, för att eventuellt filma hans sista sekunder i livet eller vad de nu hade för sig. Och det var flera stycken. Så polisen hade svårt att komma fram även där. Ja, men då är man verkligen självisk. Och allt detta för att kunna filma så man får lägga ut på Facebook så snabbt som möjligt, kunna säga jag var där. Jaget är Gud. Och när vi lever i en sån tid och vi vet att det är så, då ska vi ju längta så vi bara svettas egentligen efter Herrens ankomst. Så det är bara han som kan rädda oss ifrån det här. Men hans ankomst kommer att ske. Och det är ingenting att vara rädd för. För när vi väntar efter hans ankomst, så väntar vi efter Guds rikes totala seger över det onda. Så när vi ser människor ha förfallit till olika ondska saker, så vet vi att när Herren kommer tillbaka, då blir de också fri. Och det sker ett ena nu. Det sker nere i Jerusalem och trakterna där kring. Det är inte så, Gud behöver ingen internet. Han har ju sitt eget system med heliga anden som finns över hela jorden. Och det är så fantastiskt det här, att vishetens ande och bönens ande och uppenbarelsens ande och nådens ande, det är helt samma ande. Som när ni liksom pratar om Qing Chang Chong, han som bor i Kina eller vart han bor nu då med det namnet, och är kristen, så han gäller exakt samma ande som ni. Han är verkligen en broder. Han ser annorlunda ut och vi kommer inte att förstå det språket de pratar heller. Men det är ändå en broder. Och vi ska älska våra bröder och systrar. Då blir det, ja, vi kan börja redan nu. För liksom, uppenbarligen sanne får så småningom den effekten. För som jag sa, när det sker, det här med bönen och nåden, att vi förstår vem som är genomborrad, och kanske jag tillhör det folk, jag är inympad i det folk som har gjort det, då är det min räddning. Det är inte en fördömelse. Det är enligt Guds plan att det varit så. Så när jag förstår att till och med jag, hur rättfärdig jag än är, tillhör folket som korsfäste Jesus, behöver jag inte förlåtelse då? Jo, och jag får ju det, väldiga mängder förlåtelse. Och när jag får de förlåtelsen, så kommer jag att älska mer. För den som har fått mycket förlåtet, han älskar också mer, enligt Guds ord. Jag tror att Guds ord är sannare än vad psykologerna säger. Så den här bönen som nådens ande, det är den heliga ande. Han är också sigillet, som jag läste alldeles nyss, till det arv vi ska få. Så den heliga ande går inte att utesluta. Jesus är uppe i himlen. Den heliga ande är här just nu. Så det är genom honom vi har tillgång till kraften. Och genom bönen och tron så är dörrarna öppen. Jag menar, vi behöver alltså ingen radioutrustning. Vi behöver ingen telefon. Vår telefon är knäppta händer. Vår radioutrustning är vår mun som uttalar böner i tro. Så Gud har gjort det så enkelt för oss. Så vi har mycket att vara tacksam för. Och han är värd all pris och ära. Jag vill upprepa det en gång till. Att det är alltså bara en enda helig ande det finns. Men han har olika funktioner i olika tider för olika människor och så. Och det är den heliga ande själv som utdelar sina gåvor så som han vill. Och det går efter Guds plan. Då blir det bra. Så tillbe och ge Gud äran för allting. Jag är en av dem som kan vittna om att jag skulle inte ha levt om jag inte hade Jesus. Det är många som tror att jag har gjort något så bra. Jag har inte gjort något. Det var Gud som gjorde det. Det var Gud som befriade mig från alkoholen. Men inte bara det. Det var Gud som upplyste mig om att jag hade problem. För jag var ju intagen av lögnens fader också. Så han visade ju aldrig att jag hade något problem. Det var Gud som såg till att mitt liv var ett rent kaos. För att jag med ärlighet skulle skrika ur mitt hjärta. Finns det någon som hjälper mig? Finns det någon där ute som hjälper mig? Den första bön som jag kommer ihåg när jag kom med Pita Örnsköldsvik, den gjordes ute i skogen här på Nötbolandet. Ja. Mitt emellan Gullviks parplats och behandlingshemmet, där fanns ju en stor skog där ute. Dit gick jag ut och skrek i desperation. Mm. Om du finns, så hjälp mig. Mm. Och det var det ärligaste jag hade sagt i hela mitt liv fram till dess. Mm. Jag ville verkligen det, men jag var också tveksam, finns det verkligen? Men det är klart, om du finns då, så hjälp mig. Jag hade inte riktigt tron. Ja, och där, sen började det på hända saker. Så Gud kan. Tro aldrig att det är hopplöst någon gång. Det är bara det, liksom, ibland så är det så mörkt och så tungt i vårt liv för att vi ska få på knä så att det blir ett ärligt rop ur djupet av vårt hjärta som inte är förfalskat på något vis. Och så ber vi Gud som vill hjälpa och kan hjälpa. Då gör han det. I Jesu Kristi namn. Amen. Herre, jag vill tacka dig för den här kvällen. Jag vill tacka dig, Herre, för mina syskon, Herre Jesus. Jag vill tacka dig, Herre, för att du har utvalt dem till att få vara Guds barn, Herre. Jag vill tacka dig, Herre Jesus, att du har givit oss nåden. Att du har givit oss förlåtelsen i obegränsad mängd, Herre Jesus. Att du har givit oss den helige ande som ett första sigill på vårt arv som en dag ska komma. Jag tackar dig, Herre, för att ditt rike ska komma med sin strålande glans, Herre, genom dig ner på denna jord en dag. Så att allt det onda i ett enda nu besegras, Herre. Det du ska göra i Jerusalem, Herre, kommer att påverka hela denna planet. Och de flesta förstår inte ens vad som hände, för de var inte där. Men det händer ändå, även om de inte var där, Herre. Så jag vill be dig, Herre, om vishetens och uppenbarelsens ande för oss. Så vi kan få se vilket enormt hopp vi är kallade till. Så att vi kan få se och förstå att du gjorde allt det här. Du lät dig genomborras för att det låg i din plan. Och att du förlåter. Att du inte straffar, Herre. Jag menar, om de som dödade dig, eller om det var vi som dödade dig, så straffar du oss inte för det. Men Herre, vi sörjer för att vi var i det. Men låt den sorgen få vända då, Herre, till en förlåtelse och glädje och kärlek. För kärlek, det behöver vi mer av, Herre. Och låt oss få så mycket kärlek på den här i våra hjärtan så att det flödar över, Herre. Att det rinner över till vår omgivning, Herre Jesus. Att det kan få sprida sig, Jesus. Att det kan få vara starkare än en bakterie som förökar sig, Herre. För att du vill att det ska föröka sig. Herre, hjälp våra ungdomar, Herre, i den här bygden och i vårt land, Herre. Och hjälp de äldre, Herre, som har gör så obegripliga saker så att de till och med hindrar både polis och ambulans och räddningspersonal att få rädda livet på andra människor bara för att de vill vara där själva. Det är så obegripligt, här, men förlåt dem, här. Förlåt dem, Jesus. Och låt dem vakna upp över vad de håller på med, här. Låt dem vakna upp, här, över hur det har blivit ställt med dem själva. Och hjälp dem sen, Herre, att ropa på hjälp. Ropa efter dig, Herre Jesus. För du kan hjälpa till i allt detta, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för mina syskon. Jag tackar dig, Herre, att jag får tillhöra dig. Och jag tackar dig, Herre Jesus, att du kommer snart. I Jesu Kristi namn. Amen.